Vår Herre Jesus Kristi nåd och vår Faders kärlek och helige Andes välsignande gemenskap vare med oss. Nu och för alltid. Kära vänner, kära bröder och systrar i Jesus Kristus. Här i sommarmötet, i tältet och på området. Och ni som sitter vid olika former av media och lyssnar nära och fjärran. Dessa Kauhava sommarmöten är officiellt invigna och öppnade. Och när jag lyssnar på öppningsanförandena så berörde det mig. Denna tema eller motto för detta möte, att här är det gott för oss att vara. Jag kände att det också för mig är gott att vara här. Och så tänker jag och önskar och ber att alla mötesgäster skulle få erfara detsamma. Och speciellt du som har kommit till dessa möten, omgärdad av prövningar med dina egna bekymmer och svårigheter och med speciella frågeställningar och trångmål. Att hur orkar jag tro? Låt Gud ge ifrån sitt ord tröst och kraft. Och jag tänker speciellt på dig som i ditt samvete icke känner frid och du söker Gud. Att Guds kärleks nådekallelse skulle få nå dig och att du skulle finna den nåderike Guden och finna friden till ditt hjärta. Till denna predikan inledning så läser jag från Paulus brev till romarna från dess första kapitel, verserna 16-17 i Jesu namn. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva genom tron. Amen. Vi har här via ordföranden hört i samband med invigningen hur berätta om hur Luther undervisade om Guds församling. I denna predikan tänkte jag tala om det, hur Luther undervisade om rättfärdiggörandet av en syndig människa. Vad innebär vad denna duglighet inför Gud öppnade för Martin Luther i hans liv? Det fanns frågor i hans liv som jag kommer att betrakta i denna predikan. Martin Luther var son till en gruvarbetare som studerade lagen, juridik. Men på vägen hem i ett åskoväder så fick han en uppväckelse och flyttade in i ett munkkloster och blev munk. Och där studerade han till präst och senare 1512 blev han också teologiedoktor. Han undervisade i Wittenbergs universitet och predikade där. Han berättar om att hur det var den tiden när han var munk. Att om någon hade att om någon skulle ha blivit salig genom att bli munk, så skulle jag vara en av dem. Men Luther fann inte friden till sitt samvete. Fast han alldeles ofattbart mycket bikt, och han kamperade med själavården. Ändå så fick han inte frid till sitt samvete. Och då kom detta bibelställe när han alldeles speciellt studerade Bibeln. Detta romabrev i sin helhet, som han i sitt företal beskriver som en sådant brev som vi alla borde läsa. Också denna vers som vi läste, versen 17 i första kapitlet, så tänkte han på det, att vad innebär det att den rättfärdige lever av tro? Han hade ju tänkt enligt kyrkans lära vid den tiden att den troende människans vandring är en pilgrimsfärd mot Guds fullkomliga kärlek och ljus. Gud har givit sin nåd, men människan måste fylla ut detta med egna goda gärningar. Och dessa människans goda gärningar, genom att göra detta så gör man sig förtjänt av, om man renad, om man blir helgad. Och slutligen så får man den fullständiga kärlekens renhet innan döden. Och om så inte sker, så kommer skärelden att hjälpa i detta. Och det var viktigt med bikten, och det var en viktig del på denna vandring. Jag berättar nu en erfarenhet som belyser denna undervisning och lära. För många år sedan träffade jag en ungersk ung man som berättade att enligt kyrkans undervisning så biktar han sig. Han har en egen biktfader. Och hos denne biktfader besöker han 4 gånger per år. Berättar sina egna bekymmer och svårigheter. Och hör sedan prästens försäkran. Och när han sen nästa gång kommer för att bikta sig, när han har fått från denna präst en lista på vilka goda gärningar som han ska uträtta under den tiden innan han kommer nästa gång för att bikta sig. Och då skulle dessa synder vara slutligen kvitterade och försonade. Vi undervärderar inte bikten. Och vi föraktar inte heller egna gärningar, utan det har också en egen plats i den kristnes vandring. Men kära bröder och systrar, Guds nåd, Kristi fullkomliga gärning, är så fullkomlig att den får icke förbättras eller lappas med egna gärningar, utan där i förstörs detta. Den egen rättfärdigheten förstör detta. Men Luthers kända erfarenhet i tornet, att jag vill känna, få känna konkret vad innebär Paulus ord att den rättfärdige får leva av tron betyder, eftersom han hade tänkt på detta sätt att när han biktar sig, gör goda gärningar, så skulle han förtjäna tron därigenom. Men det öppnades för honom i tornet, erfarenheten när han studerade Bibeln, denna synvinkel att människan lever av Guds gåva, trons gåva. Och denna Guds rättfärdighet uppenbaras, pekar på en passiv rättfärdiggörande som innebär det att Gud rättfärdigar oss genom tron, så som det står skrivet. Luther använde också en sådan term som en främmande rättfärdighet och tryckte på det att denna rättfärdighet kommer inte av människan självt. Det skulle vara egen rättfärdighet om det kommer från människan självt, utan den kommer utifrån och är i den meningen en främmande, utomstående rättfärdighet. Luther berättar om denna stund på det här sättet: att jag ser Bibeln helt i nytt ljus. Jag som hade hatat uttrycket Guds rättfärdighet började nu älska och hylla det som den mest underbara meningen. Att denna Paulus ställe som porten till paradiset, om den där stora det han hittade, så påbörjade en stor omvälvning inom den katolska kyrkan. Och på Wittenberg kyrkas dörr, teserna han spikade upp, så pekade Luther speciellt om det här med avlatsbreven och läran om avlat, och dömde den som felaktig. Dömde också påvens speciella makt. Denna lära vars uttryck är att när pengarna kommer i kistan så åker själen upp i himmelen. Så påbörjade denna reformation och slutligen föddes då evangelisk-lutherska kyrkan. När Paulus sedan enligt den gamla bibliaöversättningen skriver att i detta som duger inför Gud, vi ser av detta, upptäcker av detta, att det är frågan om en rättfärdiggörande lära på ett sätt. Om det skulle finnas flera läror så skulle Paulus givetvis ha skrivit att då skulle, att det skulle dessa rättfärdigheter uppenbaras i pluralis form. Vi upptäcker i vår och ser i vår tid att sådan undervisning om rättfärdighet finns som inte duger för Gud. Om detta berättar ju vårt exempel här. En annan sak som denna stund alldeles speciellt plågar vår kära folkkyrka är det att Guds vilja har lämnats som mindre värde, utan istället är den kärleken till den närmsta över till första plats. Och Jesus undervisar ju att kärleken är ju viktig. Att vi ska älska Gud över allt annat och också den närmaste så som sig själv. Nu har det hänt så och blivit så att människan har tänkt som så. Människans uppfattning i denna tid har förändrats från Jesu tider. Och vi har mycket mer kunskap och vi kan tolka Bibeln på ett sådant sätt så att det passar för denna tid. Men i detta har då detta hänt att där har viktighetsordningen och Bibelns värdegrund har genomgått inflation. Människans lära och kunskap har gått förbi detta. Och här finns det dessa drag som fanns i tidiga församlingen, i nya församlingen. Där man hade felaktig lära, där man sade att människan skulle komma närmare Gud genom tro, genom vetskapen än genom tron. Men genom tron förstår vi ändå att hela världen och allt är gjort i, med Guds ord. Ordet rättfärdighet och verbet att rättfärdiggöra är Bibelns mest centrala begrepp och ord. Men svåra att förstå därför att rättfärdiggörandet tillhör inte vårt vardagsspråk. Det betyder i varje fall rättvisa och rätt. Bibeln talar om rättfärdiges väg som betyder en rättvis livsstil som är rätt och vist enligt Guds vilja. Rättfärdighetens kärna är Guds grundegenskap. Gud dömer rätt. Rättfärdighet och tro uppenbarar Gud och människans relation. Guds rättfärdighet innebär det att han godtar människan till sin gemenskap och Gud ger en gåva och människan för sin del tror och accepterar denna relation. Och Gud ger detta allenast av tro, allenast av nåd och allenast för Jesu Kristi skull. Slutligen är rättfärdigheten enkel och simpelt budskap. Vi skulle kunna tala om det med mycket enkelt språk, klarspråk. Paulus skriver på ett annat ställe i Romarbrevet. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla dem som tror. Här görs ingen åtskillnad. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och utan att ha förtjänat det blir det rättfärdiga av hans nåd eftersom han har friköpt dem genom Kristus Jesus. Och i katekesen så skriver Luther så att när vi i tron tar emot Jesus Kristus vår frälsare så räknar inte Gud oss synden utan han ger oss förlåtet för Kristi skull. Han klär oss i Kristi renhet och helgar oss. På detta sätt rättfärdiggör Gud oss. Kära ordets lyssnare. Vi har nu talat om den rättfärdighet som duger inför Gud. Speciellt om dess innehåll. Men hur får då människan del av denna rättfärdighet? Nämligen denna fråga, Luthers fråga, hur kan jag finna den nåderike guden och komma i hans gemenskap? Det kräver ytterligare någonting. Vi vet och vi känner och vi är alla döpta. Vi har varit på den helige nattvarden. Dessa är oändligt dyrbara nådegåvor från Gud, så som bönen och bikten är stora nådefördelar. Men rättfärdiggörandet, till detta krävs ett alldeles speciellt nådemedel. Och detta nådemedel är det ljudliga evangeliets predikan och förkunnelse. Och i detta ljudliga evangeliets predikan så innehåller den i sig Jesu Kristi fullkomliga förtjänst. Den innehåller i sig självt syndernas försoning på korset och förlösningen av hela världens syndaskuld. Pontius Pilatus kunde inte förutspå och ana när han vid tillfället eller ögonblicket till Jesu korsfästelse befallde att skriva på denna skampåle dessa ord: Jesus Nazaré, judarnas konung, också på med tre språk, på latin, hebreiska och på grekiska. Inri förkortat, för att alla människor skulle förstå vem är denna människa som hänger på korsets träd. Han kunde inte förstå att så här 2000 år senare i detta namn så förkunnas syndernas förlåtelse också här i Herre Kauhava. Och inte heller de som var vid korset, dessa kvinnor som grät över Jesu död, eller de som hånade, som såg som hur såret i hans sida förblödde, att han förblödde för syndernas förlåtelse. Därför predikar vi och förkunnar vi i Jesu namn och blod syndernas förlåtelse. Och ofta lägger vi till att i Jesu dyrbara namn och till marken förflutit försoningsblod, denna syndernas förlåtelse. Jag tänker på dig, min vän, som kanske inte tidigare har hört detta, så får du äga från detta offentliga predikan. Du får tro att också mina synder är försonade på Golgata kors och de är förlåtna. Och jag vill tro på detta sätt. Också du, broder och syster, i Jesu namn och blod är dina synder förlåtna. Tro dina synder förlåtna. Om du har kommit till dessa möten, kanske med några alldeles speciella frågeställningar, och du kanske har tänkt att mina angelägenheter och saker är så omöjliga att över dessa så orkar man inte tro. Kära vän, Guds möjligheter börjar där människans möjligheter tar slut. Och till varje svag tro så förkunnar vi detta Guds rikes evangelie är en Guds kraft. Det skickades ut som missionsbefallningen och finns också här i Kauhava. Vi vet inte en helt klar stig hur det har gått hela vägen hit, men när Paulus här skriver i sitt brev att den går från tro till tro, så har det alltid i världen funnits en grupp troende som har förkunnat detta till varandra. När den troende förkunnar evangeliet till den andra, så förflyttar sig detta alltid framåt. Och när människan får äga detta, så kallar vi det för bättringens heliga nådegåva. Att det är ett nådefullt byteshandel när icke-tron får bytas mot tron. Man får som en nåderättfärdighet, som en gåva, så som den heliga anden undervisar oss. Också nu i denna stund får du, min broder och syster, fatta mod och tro, dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. När Luther personligen hade fått höra detta evangelium, så tryckte han på detta och framhävde detta i sina predikningar. I en påskpredikan förkunnar han så här, att dina synder får du förlåten genom min mun, han själv, inte jag. Och du måste och kraftfullt tro att inte som ett ord av människan, utan precis som att det hade kommit ur Jesu Kristi egna mun. Här i vår text så skriver Paulus att detta evangelium är en Guds kraft. Juden främst, men också greken. Och han skrev också att han inte skäms för detta evangelium. Lyssna också, ni små pojkar och flickor, när jag säger till er ordet dynamit. Hur anknyter det till detta? Ni vet att det är ett sprängmedel som kan spränga berg och sten. Nu när vi läser den grekiska bibeln och denna mening, då står det där teodynamits. Denna dynamits ord beskriver kraften, Guds ordets kraft. Den som har uppfunnit sprängmedlet har förstått detta och tagit det här ordet dynamit som ett kommersiellt handelsnamn. Men denna sprängmedelsverkan är svag jämfört med den kraft, när vi pratar om Guds kraft. Gud har skapat allt i denna världen och han är den som också en gång avslutar densamma. Denna Guds kraft får verka i människan så att den spränger den icke-trons berggrund. De pansar som människan själv har byggt, och inte i något annat ord än i Guds ord finns en sådan kraft som i evangeliet, där synderna ges förlåtna. När Paulus skriver i sitt brev att han inte skäms för detta evangelium, så utesluter vi att han skulle skryta över detta. Vi känner Paulus Han beklagade sig ofta att han är den mest ringa av, han är för ringa för att kalla sig apostel, eftersom han har förföljt Guds församling. Han kände att den synd som bor i mig, den verkar på ett sådant sätt att han ropar, vem vill släppa mig från denna dödens kropp? Paulus kände till det, svårigheterna för det troende i Rom. Vi ska inte fördjupa oss på detta nu. Men det troende bodde spritt där i, utspridda där i Rom. Och det verkade det att Paulus var tvungen att ta sig dit för att berätta om det evangelium som för samman det som var judisk påbrå och det som var troende från hedninga folken. Och han sa det till dem att han skäms inte för detta. För det var svårt att förkunna detta där i den romerska ideologin. Som var en stötesten för judarna och en galenskap för hedningarna. Och dessa människor var ju inte särskilt väl ansedda i denna tid. Korsfästelsen var det mest skamfyllda sättet att straffa en brottsling. Och till detta dömdes Jesus som en brottsling. Och vi minns Petrus när han sa det till Jesus att även om alla skulle överge dig så skulle jag inte jag göra detta. Men där vid överste prästens gård så hände sig ändå det att Petrus skämdes över Jesu Kristi hur det sänktes ner. Vi måste ofta konstatera att vi har en svag tro, att man inte alltid törs modigt bekänna sin tro. Vi har säkert många erfarenheter av detta. Men Jesus säger ändå så här: den som skäms för mig och mina ord, den ska skämmas för den som kommer, när Gud kommer, Jesus kommer tillbaka för att hämta sin härlighet. Säkerligen vill vi alla vara Jesu vänner. Ingen skäms säkerligen då att bekänna Jesus och säga vara Jesu förföljare. Kära bröder och systrar, i denna på många sätt svåra och onda tid i världen så kan vi ha frestelser till och till att bli skämmas och för att bli utsatta för smälek. Men av Gud givna gåvor rättfärdigheten, om vilken det sägs på ett vackert sätt när man jämför detta med en kläde. Vi minns berättelsen om den förlorade sonen, där den förlorade sonen kläddes i rena kläder. Den av tro rättfärdiga får leva. Och att bevara denna dräkt och kläder rent. Därför får vi tryggt tro evangeliet och vänta på denna dag när Jesus återvänder. Luther, som kände tronstrider, när han på sin dödsbädd säger psalmens ord: i dina armar ger jag mitt liv. Du har förlöst, Herren, du har förlöst mig, min trofaste Gud. På den yttersta domen, min broder och min syster, du som har känt svaghet och bristfällighet här, du skäms inte att bekänna Jesus som din egen. Utan han presenterar oss och säger: här är ni som du har givit oss. Och du har inte tappat någon av dem. Nu får vi tryggt betrakta denna trons slutmål, som är härlighetens himmel. I vårt inre och i vårt hjärta bär vi detta hopp om himmelen. Och förhoppningsvis så får detta hopp och den längtan på något, i någon form finnas i våra hjärtan, så som brodern Havasson skrivit, att vi har handen på plogen och hjärtat i himlen. Och som nu, bröder och syster, får vi tro alla synder och våra sista tvivel, så som vi ofta avslutar dessa predikningar, att också de sista tvivlen och synden har du tillåtelse till att tro, dina synder förlåtna. Upphöj ditt hjärta till att tro i Jesu heliga namn och dyrbara försoningsblod förlåtet. Bröder och systrar, ni får tro alla synder förlåtna i Jesu namn och blod. I Jesu namn. Amen. Får också jag tro mina synder förlåtna.